Välkommen till Tolkning pågår. Det vi ska prata om idag är tredje söndagen i advent. Temat för den söndagen är Bana väg för Herren. Och det är den 13 december som tredje söndagen i advent infaller på. Det är ju också Luciadagen. Och jag sitter med Lisa Svensson över Zoom. Därför så är det kanske en lite annan ljudkvalitet än vad ni lyssnare är vana vid. Jag heter Jessica G. Nordqvist, är präst i Helsingborg. Och Lisa Svensson, hon är
student, präst och präst i Lunds domkyrka.
Precis. Hej!
Hej!
Okej, får jag be dig att läsa texten?
Mm. Evangelietexten är hämtad ur Matteusevangeliets 11 kapitel, vers 2-11. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja. Och jag säger er, en som är mer än profet, det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare före dig, han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.
Mm. Tack. Den minste i himmelriket är större än han. Mm. Vad betyder då det? Vad betyder det, Lisa?
Jag är så glad att fråga, Jessica, för jag har ju alla svar. Nej, jag skojar bara. Nej, men jag tycker den är jättemärklig. Alltså, det han säger är ju: ingen av kvinna född är... det finns ingen som är större än Johannes döparen som är av kvinna född. Det måste betyda som lever på den här jorden. Mm. På något sätt. Som är bland levande. Men den minsta i himmelriket är större än han. Alltså, är det, talar han om de döda då?
Mm, så tänker jag.
Och varför är det viktigt att säga? Varför blandar han in de döda?
Mm.
Här.
Det är ju ofta så att Jesus talar om att den största ska bli minst och den minsta ska bli störst. Är det det handlar om här?
Ja, han pratar väl om att vända om ordningar, alltså att vad gick nu ut i öknen för att se? Ett vajande grässtrå eller en kung när de finns i palatsen. Alltså att vi inte, han vill ju twist our minds lite grann.
Mm.
Alltså det är inte som ni förväntar er. Och det tycker jag ofta kanske är, alltså nu när jag tänker på det så tänker jag, det är ofta min erfarenhet av Gud. Att Gud kan vara såklart massa olika saker. Men det som, där jag faktiskt kan boxa in Gud, säga så här är det. Det är att Gud aldrig är som jag förväntar mig.
Mm.
Alltså Gud always twists my mind.
Ja.
Och det är kanske det han försöker prata om.
Mm.
Att liksom, tro inte att ni har det. Så fort ni har fångat en tanke så är det helt åt andra hållet.
Just det. Ja, Johannes Döparen kommer ju så här lagom i advent, när vi ska ha det lite mysigt, dricka glögg och tända tredje ljuset. Och det finns inte så mycket mysigt med Johannes egentligen. Bana väg för Herren, det är ju, han är ju revolutionären, den radikala, den som är, ja, men i sitt sätt så är han ju mycket mer, inte aggressiv, men mycket mer tillspetsad än Jesus.
Han är rå.
Ja, ja, precis. Han är rå. Och det passar inte in i vårt julmys.
Men om jag, okej, får jag säga vad jag tänkte? Mm. Jag blir liksom, jag vill fråga, varför är Johannes så viktig? Vad spelar han för pedagogisk poäng? Mm. Alltså det här med att han liknas ju vid den gammal profetiska, gammaltestamentliga profeten Elia.
Mm.
Och Elia sägs, enligt de gamla skrifterna, så ska Elia liksom komma, bana väg för Messias.
Mm.
Så han liksom, Johannes passar in i ett narrativ.
Mm.
Man skulle nästan kunna säga att det är lite sökt liksom. Men, och varför är det viktigt liksom? Alltså är det ungefär som att, du vet, i amerikanska filmer, att det är så viktigt att det kommer en brudtärna som kommer att strössla rosor framför bruden.
Mm. Är det att bana väg?
Ja.
Vilken bra bild. Alltså, om man tänker, ja, just det. Det är en ganska bra bild. Men han är ju ingen, han är ingenting av röda rosenblad. Johannes.
Nej, men jag tänker så här, att det kan inte vara så att ungefär som man lite det här uttrycket, du vet, bakom varje stor man står en stöttande kvinna, eller I don't know vad man brukar säga. Men på samma sätt som att man vet liksom att bakom, alltså, ja, men jag bara kommer att tänka på alla så här immigrantfamiljer till exempel, nya familjer i nya länder, där det är liksom, det kanske ibland så kanske man blir det så här att den som flyr från till exempel Syrien till Sverige, den som väl flyr, föräldragenerationen, är lite av en lost generation, för att vi har sånt liksom ganska rasistiskt samhälle i många länder, och Sverige inkluderat. Men att nästa generation, barnen, de kan förverkliga sina drömmar. Men liksom deras föräldrars roll var, de var vägröjare. Att i många stora berättelser så behövs det de här vägröjarna som banar väg. Alltså de är jätteviktiga. De glöms ju bort.
Ja.
Ja, det var min tanke, va?
Ja, det är rätt intressant faktiskt att de glöms bort. Jag tänker också i det som har varit den resa från första, andra och tredje vågens feminism. Att vi har haft vägröjare som har gjort ett ganska jobbigt arbete. Och vi förhåller oss ganska otacksamt till våra företrädare inom genusvetarkåren, så att säga, eller feminister som har dragit ett stort lass.
Ja, jag tänker på dem, det gick en dokumentär, tyvärr har jag glömt hennes namn, men en av de första kvinnliga prästerna gick på SVT Play för, jag såg den för några år sedan, men en kvinna som liksom blev alkoholiserad. Mm. På grund, alltså vem skulle inte bli det när liksom det kom då hennes kollegor ur kåren, så att kanske så skrubbade predikstolen hon hade varit där. Oh, alltså det var bara en livslång mobbingsituation. Mm. För att hon vågade ta steget och bli präst.
Mm.
Och hon offrade sitt liv på det altaret. Liksom. Hon dog ensam och alkoholiserad. Och jag tänker den här berättelsen om Blenda Nordström som har varit så i ropet. Ett jävla solsken.
Okay.
Ja, men alla de här kvinnorna liksom som har gått före och som också har tagit väldigt, väldigt stor skada. Liksom, alltså de nästan gör det med sin egen kropp.
Mm. Mm.
Ja. Och det gjorde ju Johannes också. Men han offrade sitt eget huvud för att Jesus skulle kunna komma. Man kan ju fråga sig, vad tror du Jesus hade varit utan Johannes?
Mm, verkligen. Mm. Jag hade ju ställt in mig att ställa frågan till dig om, var har vi några Johannesfigurer runt om oss så här som vi kan. Men det finns en del. Det finns ju ganska, har vi redan kommit på ett par exempel.
Ja, men hur skiljer man en Johannesfigur från en Jesusfigur då? Om man tänker, alltså den mest uppenbara nutida profeten är ju Greta Thunberg till exempel.
Mm.
Hon är så uppenbar att man sedan är lite trött på att prata om henne.
Mm.
Verkligen hatten av det henne. Men ja. Är hon en Johannes eller en Jesus?
Mm.
Hon har nästan gått från att vara en Johannes till en Jesus. Mm. Nu ställer jag en fråga och svarade på den, ursäkta.
Vi kanske är lite snabba med att ta till Jesusgestalten eller myten för att förklara en individs brinnande passionerade engagemang. Att vi kanske, det kanske Johannes vi egentligen menar. Mm.
Men en sak som jag har tänkt på mycket när vi liksom ska predika om Johannes är ju att, som du sa, liksom, att det blir en väldigt politisk, alltså det är inte så mycket adventsmys, utan det blir en ganska, kan bli en ganska politisk predikan. Mm. Så som han gjorde, han var rå och han liksom pekade direkt på orättvisor. Men jag vet liksom inte hur man ska ha. Det är jättesvårt att hålla en politisk predikan. Mm. Alltså, vad ska jag, ja, den måste ju någonstans bli liksom existentiell. Den måste blanda in mig. Mm. Men då blir det så lätt, för att den på något sätt ska bli intressant, att jag inte bara står där och liksom rapar upp så här. Och isarna smälter i Antarktis och det palestinska folket är ockuperat och liksom, traffickingens offer har det ännu sämre nu under corona. Jag kan rada upp massa saker. Men hur gör jag det till någonting som faktiskt, ja, vad jag är ute efter? Någonting som blir hopp, någonting som kan leda till förändring när jag håller en sån politisk predikan. Så hur, då måste man ju kanske blanda in sig själv. För jag, det är bara mig själv jag kan förändra.
Precis. Hur tar man in det andliga perspektivet och det som är det hur det landar i en själv? Jag kan få en känsla, det du beskriver kan jag känna igen mig, att jag kan bli lite trött på mig själv. Att det finns väldigt lite, jag kan inte bli det här ställföreträdande hoppet, eller jag kan liksom inte alltid kommunicera det så som jag hade önskat. Det räcker inte med att säga några ord på slutet om att ja, men Jesus vandrar med oss i mörkret när vi har det som värst. Utan det måste ju också liksom komma in igen. Och att vi känner det på riktigt. Och just nu, jag tycker att det känns lite hopplöst.
Ska vi titta på texten och se om vi hittar något hopp?
Mm. Redan i början så har du den som ska komma. Då säger han, blinda ser, lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Det är väl ett döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Det är väl ett hoppfullt budskap. Där finns väl hopp ändå.
Ja, men är det då liksom... Men är det då, nej jag fattar inte, hur blir det ett evangelium in i vår tid?
Att det redan pågår, att evangelium händer och pågår. Och det som är de här underverken eller undren, de sker i det tysta, det då, de sker. Mm. Men att det kanske är så enkelt att vi i vårt tappande av hoppet inte liksom fokusera på dem, utan vi fokuserar så mycket på eländet. Det lät väldigt, väldigt pyttigt.
Nej, men jag tycker det. Alltså, frågan är ju, är du här, Gud? Mm. Det är nästan den Johannes frågar. Är du den som ska komma eller ska vänta på någon annan? Det är Johannes frågar så här, är Gud på vår jord? Mm. Är du här bland oss? Frågetecken. Mm. Och då säger Jesus, ja, titta på undren som sker. Mm. Och där skulle vi kunna säga, ja, men titta på hur många barn som överlever neonatalvård på sjukhuset.
Ja.
Titta där. Mm. Eller titta på de, liksom, jag vet inte, ökade rättigheterna för minoritetsgrupper. Titta där. Eller i ditt eget liv. Titta på hur du lyckades försonas med din mamma. Titta där. Mm. Mm. Att alla de små miraklerna är liksom svaret på att Gud är den som är här.
Mm.
Och att vi inte behöver vänta.
Mm. Jag tycker du har rätt i det du säger. Mm. Vad tycker du är jobbigast just nu med hur våra alltså det vi arbetar med, hur det har förändrats nu i november? I och med restriktioner så. Mm.
Men jag tycker det jobbigaste är ju att vi inte får fira gudstjänst. Och samtidigt så finns det två väldigt vackra saker i det jag erfar. Mm. Alltså ett är det ju jättejobbigt att inte få fira gudstjänst med människor som präst. Och det är också jättejobbigt att inte få gå till kyrkan överhuvudtaget som människa liksom. Samtidigt när jag har varit en av de åtta som har firat gudstjänst, i och med att jag är präst, så får jag vara bland de åtta som ska in i domkyrkan den här massa. För att ja, vi måste ju begränsa antalet. Så märker jag att kyrkan är ju Alltså upplevelsen av att kyrkan är full. Av bedjande människor på fjärr. Och av levande, eller av liksom döda och av änglar. Det var liksom jättetätt. Att liksom, vi är inte ensamma där inne fast det ser tomt ut på blott ögat. Och en annan sak är att det är ju när vi inte får göra det som vi märker hur mycket vi behöver det. Att kyrkan inte enas och svar utan att folk hungrar efter det. Alltså framförallt nu med högtiderna vid första advent och sådär, att vi behöver det. Det är helt underbart att få syssla med någonting som inte är ja, något man kan ha och mista, utan som är livsviktigt för människor.
Mm.
Och om jag inte visste det förr så vet jag det nu.
Mm. Precis. Mm. Ja, det som jag tycker är jobbigt, det är de som har ställt in, eller de samtal som jag fått ställa in helt enkelt. Och där vi inte kan träffas i det självvårdande samtalet. Jag känner, och det här är någonting som handlar om, som jag får jobba med på min bräckliga mänsklighet. Men den här maktlösheten av att känna att jag kan ingenting göra. Jag vet att det finns någon typ av lidande eller det finns behov, det finns ensamhet. Och jag kan inte göra det som jag brukar göra för att mildra eller dämpa det som kan liksom utmynna någon slags ångest. Men när jag är konstruktiv så ser jag ju att det finns saker jag kan göra. Och bönen är ju jätteviktiga. Att be för mina konfidenter. Att hålla kontakt via på andra sätt. Då menar jag inte via telepati utan via sms. Eller bara skriva ett mejl. Eller på något sätt höra av sig till sina samtalskontakter. Men jag vet också att de sitter hemma. Studenterna sitter hemma på sina rum. Har liksom inte så mycket kontakt med omvärlden på något sätt. Eller med andra människor på något sätt. Ja, det berör mig någonting väldigt mycket.
Mm. Men när du säger så tänker jag så här att vi kanske är... Frågan som jag ställde innan är grepen Johannesfigur eller en Jesusfigur. Och det självklara svaret kanske är nej, ingen kan vara en Jesusfigur. Det är bara Gud. Only God can do God, liksom. Att det vi kan aspirera på är att vara, alltså bana väg för Gud i olika situationer. Precis som kanske du och jag erfar när vi är själavårdare, liksom att jag kan inte vara Gud för någon annan, såklart. Men jag kan liksom bana vägen för Gud genom vårt möte.
Precis.
Och så kan alla människor göra mot mig också, liksom. Mm. Och att genom att skicka ett mejl, jag tänker på dig, att vi liksom, så banar vi väg för Gud.
Mm.
Att det är det vi kan liksom, det är det vi kan hoppas på att vara. Vi kan hoppas på att vara Johannes och vägröjare. Och det är så stort så själva stjärnorna ler liksom.
Mm. Mm, precis.
Får jag fråga en sak om texten?
Mm.
Visst är den tvådelad?
Mm.
Eller hur? Det syns rent, om man slår upp den så ser man att den är tvådelad.
Mm.
Först är Johannes liksom verkligen subjektet och pratar om, är Jesus den som ska komma? Och så svarar Jesus på det.
Det är lärjungar, det är hans lärjungar som frågar. Nej, just det.
Ja, men Johannes skickar ut sina lärjungar liksom för att ta reda på någonting.
Just
och så får han reda på att ja, men Jesus är den som gör alla de här underverken.
Mm.
Och sen nästa del. Alltså jag tänker så här, det hade räckt som en evangelietext.
Mm.
Men av någon anledning så har de valt den här nästa också.
Mm.
Det verkar lite aparta tycker jag.
Mm.
Disparata. De ändrar ju helt och hållet scen. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes.
Mm.
Vad gick nu ut i öknen för att se? Det är en helt annan text tycker jag.
Mm.
För då pratar jag först så... Berättas det om Jesus för Johannes och sen berättas det om Johannes för Jesus lärjunga.
Mm, just det.
Så det är liksom de här två männen som berättar om varandra.
Mm.
Varför är det så tror du?
Varför är det så? Återigen det här med att legitimera att Jesus här legitimerar Johannes som en person som är viktig för frälsningshistorien. Eller berättelsen om hur Jesus kommer fram. Och att Johannes har en viktig roll. Han är mer än en profet.
Mm. För grejen är ju att Johannes, han pratar ju om att Messias, att dagen är snart nära om att Messias ska komma. Det är det han gör liksom, när han står och predikar för folk innan han blir fängslad.
Mm.
Och sen är det först i fängelset, i alla fall enligt Matteus evangeliet, som han får liksom reda på att den han har predikat om har nu kommit. Mm. Det visste han inte förrän han liksom satt i fängelse.
Mm. Ja, hade den första delen av texten räckt för oss i tredje advent?
Ja, det är olika predikningar. Jag tycker det skulle vara en utmaning att få ihop hela den här.
Mm.
Men det är väl också det här liksom, eller så skulle man kunna tala om de här, hur de behöver varandra. Ja, men en helt annan liknelse. Jag satt och pratade igår om en sån bok från 30-talet som heter så här, Husmordens ABC. Hur man skulle bete sig som en husmord på 30-talet.
Varför läser du sådana böcker?
Nej, jag läste, vi pratade om dem med några vänner. Det var jätteroligt. Men det här liksom att när vi pratar om kvinnor förr i tiden så säger vi bara, men hon var bara en hemmafru. Men om man tittar på den här husmoderns ABC så ser man ju liksom att det var otroligt viktigt för, alltså, han som skulle ut och tjäna pengar att ha den här, alltså det var verkligen jätteviktigt att ha någon som hade det här hemmet som man kunde bjuda hem sin chef och sin chefsfru till, och så kunde man bonda. Alltså det var verkligen ett ABC, liksom allt rätt man skulle göra med olika visitkort och inte liksom. Att de verkligen, vad heter det, interagerade med varandra, de här olika rollerna.
Mm.
Nu vill jag inte ta tillbaka de rollerna, det är inte det jag sitter och säger. Men jag menar att Johannes, om man ska få ihop de här två texterna, så är det ju som att de säger liksom att man måste se hur de båda är sammanlänkade. Liksom.
Ja.
Precis som det inte bara var, ja, men att mannen och kvinnan på 30-talet var liksom otroligt viktiga så i byggandet av hemmet. Nej, det var en dålig liknelse.
Nej, men alltså, i ett parallellt universum, du sa det innan, hur hade Jesus varit om han inte hade haft Johannes? Hur hade berättelsen varit om Johannes personen inte fanns med? Det behövdes den här tokstollen ute i öknen som skrek och predikade på sitt, så som han beskrivs lite fritt. Den karaktären behövs. Förberättelsen, precis som det finns i Gamla testamentet. Det byggs upp, eller det finns en, ja, det byggs upp till någonting viktigt i berättelsen.
Ja, det är som om Johannes döparen håller upp liksom tennisbollen så Jesus bara kan smasha sen.
Ja precis.
men också när jag måste dra den här liknelsen för att jag älskar den från Sagan om ringen.
Mm.
Jag har inte läst böckerna utan bara filmerna. Men då de är ju ute på ett äventyr och så finns det en trollkarl som heter Gandalf och så finns det lilla Frodo som ska bära en farlig ring.
Mm.
Och sen så liksom midway någonstans så upptäcker Frodo att det är någon som följer efter dem. Och så säger Gandalf så här, ja, det är varelsen Gollum som har följt efter oss ett ganska bra tag nu. Och så frågar Frodo, varför då? Och så säger Gandalf då, som är jättevis och vet nästan allting, han säger så här, och jag vet ännu inte varför, men jag vet att han har en viktig roll att spela. Mm. Och det har han ju sen. Liksom. Det är ju han som ser till att han har en jätteviktig roll att spela, fast han är ganska dum. Eller han är förvrängd, liksom, man begär. Men att så kan det också vara, liksom, att se på människor som... att istället för att se på människor som besvär, att liksom, nej, men vi vet aldrig. Den personen kanske har en jätteviktig roll att spela i det här.
Ja. Det här får mig att tänka på, jag har gett mig tusen på att jag ska läsa den här boken Vårt enda liv av Martin Hägglund, en filosof som tänker kring det andliga, men som då är ateist. Och jag är så glad att den börjat med någon typ av diskussion eller diskurs kring det filosofiskt, hur man tänker kring det traditionellt religiösa och det som då ateism. Det jag vill ha sagt är att den texten spelar en väldigt viktig roll för oss som är troende och religiösa. Att bredda vårt intresse för andlighet och bredda vår förståelse för vad andlighet är. Och att den finns för alla människor. Och inte paketerad i en box som har etiketten kyrka eller etiketten Gud. Utan den utmanar oss. Alltså jag tänker filosof och ateister som Martin Hägglund. Jag vill inte likna honom med Gollum. Men han har också en väldigt viktig roll för den religiösa. Jag har läst en del ateistiska texter och sådär.
Jag behöver blanda mig också med hedningar.
Ja, sån är jag. Jag vill ju... Men det här tycker jag är bra. Det är inte så att jag håller med om det. Det blir väldigt urholkat om man inte finns ett religiöst språk. Vi tappar väldigt mycket och sådär. Men jag tycker att han hjälper oss lite på traven att börja prata på riktigt igen om det existentiella. Nej, Gollum!
Ja, Gollum-karaktären eller Johannes Döpare. Nej, men det är stort, alltså precis som Jesus kunde se den här galningen i öknen med liksom som gick halvnaken och åt gräs typ. Mm. Som en jätteviktig karaktär så ska väl också vi kunna se människor som utmanar oss och trycker på våra ömma punkter och sådär. Mm. Vi ska väl kunna se dem som viktiga istället. Även de kanske behövs liksom. Mm. Och inte avfärda dem som idioter eller annat.
Mm. Bra. Tack för att ni har lyssnat på Tolkning pågår. Vi hörs snart igen.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.